Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej!
Hej!
Välkomna till vår podd.
Jag heter Kristina Stielli.
Och jag heter Mia Törnblom.
Mm, äntligen podden... får vi... Ja, eller hur? Nu kommer vi att prata i mun på varandra, men äntligen får vi faktiskt prata samtidigt.
Ja, men precis. Så är det. Mm. Det sa vi nu inför det här, för att vi pratar ju båda två en hel del i vårt arbete, men inte samtidigt.
Nej.
Och idag får vi göra det.
Ja, ja. Och det kommer vi göra flera gånger, inte bara idag.
Och podden heter Självklart och vi kommer prata om viktiga saker, djupa saker, ytliga saker, tramsiga saker. Vi kommer prata om hämnd, sorg,
ja,
motivation,
ja.
Engagemang,
stress.
Ja, det kommer vi också prata om.
Alltså det är ju, jag tänker så här att det är självklara saker för varenda en som går runt. Har man ett jobb eller inte ett jobb, eller man lever i en relation eller inte i en relation, hur gammal eller hur ung man än är, så kommer vi ändå att prata om sånt som jag tror att många är intresserade av.
Ja, det som vi tycker är viktigt på riktigt kommer vi prata om.
Exakt, precis.
Och ibland lite ytliga saker.
Lite ytliga saker, ja. Det måste bli, och det ska bli roligt också. Det ska bli jätteroligt.
Det är kul.
Ja, det är kul. Vad ska vi prata om idag?
Idag ska vi prata om drivkrafter.
Mm.
Alltså om att hitta sitt varför.
Mm.
Och jag har reflekterat jättemycket kring liksom... mina värderingar och vad är min drivkraft och varför gör jag de här sakerna. Och jag vet att du också har gjort det jättemycket. Men jag tänker, eftersom jag känner dig ganska så bra, så är det ju spännande med din uppväxt. Hur du liksom påverkades av den miljö du växte upp i, med vad som också var din drivkraft. Och jag vet att du sa någon gång att din drivkraft var... att inte liksom göra någon besviken.
Mm, precis. Och jag tänker så här. Jag visste ju inte riktigt vad... alltså du pratade när vi träffades första gången. Eller ja, för länge sedan. Så, om drivkraft. Och jag tänkte, ja, men drivkraft. Ja, men det är väl att liksom få dagen att gå runt och sådär. Men sen när jag verkligen började förstå vad drivkraft är. Så såg ju jag... vad som hade drivit mig, vad som var min motor. Du säger mitt varför.
Mm.
Det tycker jag är ett så bra ord. Min motor var ju när jag växte upp att göra alla andra nöjda och glada.
Och kanske inte vem som helst. Utan...
Gud.
Ja, precis. Och det där är så spännande. För jag vet att du sa till mig någon gång sådär att nej, men alltså, det viktigaste var att jag fick inte göra... Gud och mamma besvikna.
Nej. Och det är där vi, om man börjar där lite grann. Jag hade så jättebra alltså drivkrafter och uppväxt och sådär. Men när man börjar reflektera över, när man liksom kommer ihåg saker, så var det ju då när man kommer upp i tonåren kanske så. Så insåg jag att det värsta jag kunde göra, det var att göra mamma besviken. Om mamma grät så var det... det var absolut sämsta. Och det värsta på samma första delad plats, det var ju att göra Gud besviken. För jag är ju uppvuxen i en väldigt strikt religiös miljö.
Pingstkyrkan,
precis. Och min morfar var pastor och en, som man säger, despot. Han styrde liksom hela allihopa med järnhand. Och mamma var väl inte långt därefter på det sättet. Så att det som var viktigt för mig var att se till att, lite grann som att gå på lina. Om jag gick och höll mig på linan så hade jag då inte gjort någon ledsen eller besviken. Och då var det bra för mig. Det var mitt varför. Det var mitt varför. I alla lägen var det mitt varför. Och det blev ju, och det här såg jag ju inte då, absolut inte, utan det såg jag ju långt senare. Det blev ju alltså början till att gröpa ur mig själv och inte liksom hitta vad som är mitt riktiga varför.
Nej, det kan ju aldrig ha handlat om dig.
Nej, det handlade aldrig om mig. Eller ja, det, jo, men jag tyckte ju att det handlade om mig, för det var ju jag som kunde se till så att Gud var nöjd om jag inte svor, eller om jag inte, om jag gick till kyrkan, om inte kjolen var för kort, eller om jag målade naglarna, eller du vet så här. Eller du vet.
Eller jag vet inte.
Nej,
inte
du vet inte. Nej.
Jag bara, jag har ingen aning. Nej. Det fanns inget prat om Gud i min uppväxt alls.
Ja, men det var såna saker, och det var ju liksom att se till att sköta sig. Lite med sorg på något sätt, så här lite bitter ljuv sorg, så jag skulle döpa mig, och det fick man göra, har jag ett svagt minne av att man fick göra det när man var 13 år. Då fick man döpa sig i kyrkan. Och då så sänks man ju ner i en dopgrav. Och så fick jag en bibel, och jag minns att jag tittade på min mamma när jag kom upp ur dopgraven, och hon log och torkade tårarna. Då kände jag att nu är jag liksom, har gjort henne lycklig. Så att, ja, det var verkligen så. Och det var ju min sanning. Det var ju inte så att jag tänkte att åh, nu har gjort henne lycklig, men själv tänker jag. Det var ju liksom, du kan ju egentligen forma ett barn till vad som helst. Ja. Och där känner jag ju, jag har ju lite grann av dem. Vad ska vi säga, tankarna ibland att vi äger inte rätten som föräldrar att pådyvla barn en sanning innan de först liksom får tänka och förstå, är det här någonting för mig? Så att det är, jag kan inte säga att liksom, jag sitter aldrig och ångrar eller är bitter eller någonting sådär över att tänk om jag inte hade varit där hela tiden, men det lärde mig mycket. Och jag ser tillbaka på det med både respekt och en viss form av, idag när jag är här idag, fascination över att jag kunde liksom trollas bort så.
Men det är ju intressant att se, och det är ju det här att mentala strukturer som vi lär oss tidigt, de sitter ju väldigt, väldigt djupt. En del av dem kanske man inte helt och hållet kan ta bort, men det som är häftigt är att det faktiskt går att träna nya.
Ja, exakt. Men alltså just det här att göra, att drivkraften är att göra andra nöjda. Har du ingenting?
Jo, ja. Absolut. Jag tyckte om att göra andra glada. Alltså det gav mig någonting. Så jag tror att jag fick mer någonting. Alltså jag fick bekräftelse, jag fick utdelning. Det låter som när du berättar om ditt, att alla ska vara glada, att det mer var rädsla för att inte lyckas med det, för då hamnar man typ i helvetet.
Ja.
Medan mitt handlade nog mer om att en del i mig tycker om att andra blir glada, absolut. Men också att göra andra glada gav mig kraft och energi. Så att jag har haft jättestarkt det. Om jag skulle titta på vad som är min drivkraft idag. Så tror jag, för att för 20 år sedan så fick jag ju en andra chans i livet.
Exakt.
Jag blev nykter. Och det har gjort att jag liksom, jag tänker inte slarva bort att jag fick en andra chans. Jag tänker inte stressa fram en massa saker och känna som att så här, jag måste hinna med. Jag har inte den typen. Jag har en otrolig inre trygghet. Men jag tänker liksom tillåta mig att välja det som är rätt för mig. och välja att ta tillvara. Jag har ju två stora händelser som har påverkat mitt varför och min drivkraft. Och det är både att jag blev nykter för 20 år sedan. Och sen också att min förra kille tog livet av sig för 19 år sedan.
Mm.
Och det gjorde ju att jag var 30 år och förstod att det är inte säkert att det man älskar alltid finns kvar. Jag fick uppleva det. Det var inte bara en prat. Och det har nog också påverkat, eller nog, det har påverkat mig i form av att jag skulle aldrig missa att säga till någon att jag tycker om den.
Nej.
Jag skulle aldrig missa att liksom tacka för något som jag har upplevt, som jag är glad för. Att jag liksom, jag vet att det inte är säkert. Alltså vi är här och nu. Jag skulle inte när jag är och äter middag med dig sitta med min telefon och hålla på med andra saker när jag kan vara där och då med dig.
Mm.
Det betyder ju inte att inte vi kan titta i våra telefoner.
Nej, jag fattar.
Men liksom när du och jag vill vara närvarande i det som är, för att det är viktigt för mig.
Men när du säger att du fick en andra chans, för det har jag tänkt på när du säger det ibland. Mm. Vad då andra chans? Alltså...
Ja, men alltså, tänk sådär att jag fick ju förutsättningar så som vi får. Vi växer upp, vi får den familj vi får dem, liksom, vi hamnar i en klass och allt det där. Mm. Och jag hade goda förutsättningar.
Mm.
Men jag tog en massa beslut som gjorde att jag sumpade den chansen. Det får man ju ändå säga eftersom jag utvecklade ett missbruk. Och det är ju inte att lyckas i livet, om vi säger så. Och det som hände då när jag blev nykter, det var ju att jag fick en till chans att göra om och göra rätt, faktiskt.
Ja.
Och jag lägger ingen skuld på någon annan eller mig själv att det gick. Jag vet så här i efterhand att det var en hel del beslut jag tog mot bättre vetande som ledde till där jag hamnade. Men just det här att jag fick en möjlighet att försöka en gång till leva livet på livets villkor efter min bästa förmåga.
För då hade du en annan, då var ju din drivkraft någonting, alltså om vi pratar drivkrafter, vad skulle du säga att din drivkraft var då?
Om man säger att min drivkraft idag är att ta tillvara på det här, men den är också väldigt baserad på saker som är viktiga för mig, och det är att vara generös. Men den hade jag tidigt också. Det är bara det att livet gjorde att jag tappade bort den. Så att jag hade ju grundvärderingar som var viktiga för mig, men jag tappade bort dem på vägen. Så
värderingar, egentligen vad du säger, så är ju värderingar och drivkrafter lite kopplade till varandra.
Jag tror att via våra värderingar så är det lätt att hämta sitt varför, sin drivkraft. Ja. Så absolut att det går ihop.
Ja, för jag
det
tänker mina värderingar då var ju att se till så att, alltså jag kommer ihåg, jag sprang emellan, vi hade en när jag växte upp då, yngre tonåren, så hade vi en lägenhet i en stad i Sverige och det var två våningar. Och pappa hade sitt rum där uppe liksom, han var musiker, så han hade sitt rum där uppe och mamma var ju oftast på nedre plan eller på entré. Och det här traditionella, hon stod mest i köket och så. Och jag kommer ihåg, jag sprang emellan dem för att jag skulle medla i deras bråk. För jag ville att alla skulle vara snälla, alla skulle vara glada, inga konflikter. Och det här var tyvärr någonting som jag minns att mamma, hon sa, ja, då kan du springa upp till pappa och säga vad jag tycker om det. Och jag blev det här, så mina värderingar där blev ju indirekt också en grund för min drivkraft. Är du med?
Fast där låter det nästan lite som att du inte ens hittade till dina värderingar, för det handlade inte om dig.
Nej, mina värderingar var för någon annan. Alltså värderingarna var att mamma och pappa måste vara liksom glada, lyckliga och ingen får bråka.
Och jag säger att drivkraft och värderingar, de hänger absolut ihop. Men jag tror att en person som drivs av hämnd, om den skulle sätta sig ner och lista sina 10 viktigaste värderingar, så kanske hämnd inte skulle dyka upp. Men det kan ändå vara det som gör...
Du tänker
man
så.
Kan tänka så här att när vi tar beslut, vad baserar vi det på? Det avslöjar också en hel del. För mig är ju att vara generös jätte, jätte, jätteviktigt. För mig är att lägga tid på ideellt arbete. Jätteviktigt. Mm. Det är några sådana som jag har.
Mm.
Vad är din drivkraft? Vad är ditt varför?
Ja, det här har jag ju faktiskt inte alls för så länge sedan gått igenom. Vad min drivkraft är. Och det har jag fått hjälp med. För jag har liksom varit lite osäker på vad är det för någonting. Mm. Och landat i att min drivkraft är att göra bra saker. Att, att vara en god person. Att vara snäll, vänlig. Att vara omtänksam. Att vara generös. Att göra bra saker. Jag tyckte det lät lite fjantigt. Sådär, gå runt och göra bra saker. Liksom sopsortera och inte gå mot röd gubbe och sådana saker. Men jag har landat i det och tillåter mig själv att ha det som min drivkraft. Det är det som, jag tänker... det var ett program för ett tag sedan om Ingvar Kamprad. Och hur han... sa i slutet på programmet, det var, jag tror att det ligger på SVT Play eller någonting, så sa han så här att varje morgon så när jag vaknar så sätter jag mig upp på sängkanten och sätter fötterna i golvet och så tänker jag, vad kan jag göra bättre? Alltså jag ska inte citera, men alltså någonstans där var det som att Han reflekterar över gårdagen och så tänker han, vad kan jag göra bättre idag?
Mm.
Jag känner att drivkraft för mig är det som gör att jag studsar upp ur sängen. Mm. Att jag liksom känner, trots att jag kanske är jättetrött, så känner jag bara, åh, vad spännande, vad roligt. Det är där mitt varför, det liksom blir som en sån här elektrisk laddning. Det bara sprakar till så. Men jag kan tänka mig också när jag pratar om drivkrafter med andra, så är det ju någon gång som jag har hört någon som sa att, det var en som sa till mig att, men det är ju lite egoistiskt. Alltså, och jag kan förstå det. Alltså egoistiskt att tänka bara på vad du drivs av. Du måste ju tänka på andra.
Mm-hmm.
Är du med?
Det, att vara generös får vi ju själva ut någonting utav. Så det kan man ju också göra till något själviskt. Men jag tror att det är viktigt att förstå att det finns ett behov för väldigt många av oss att se till att vi har ett visst mått av sund själviskhet.
Ja, för att det är först när jag tar ansvar för mig själv som jag kan vara en bra människa i en relation.
Absolut.
Och då måste jag ju bottna i min egen liksom, drivkraft. Mm. Och vad som motiverar mig. För motivation och drivkraft, det är ungefär samma sak.
Mm, absolut. Motivation, alltså ofta så kan man ju hämta motivation ur sitt varför, ur sin drivkraft. Så jag skulle säga att de absolut påverkar varandra. Men just det här att reflektera kring händelser och hur de påverkar oss. Vi har ju en god vän, du och jag, som heter Gunnar. Och han har ju berättat så fint, han är ute och föreläser också, och han berättar så fint om att han satt och hade ett samtal med sin morfar när morfaren då liksom, ja.
Ja, det står i din bok,
ja, det
eller hur?
Precis, han har fått det, han har delat med sig det i min bok, så jag får tillåtelse att prata om det. Och då är det här inte på något sätt ordagrant, men andemeningen är att hans morfar ligger där och tänker, varför liksom? Varför vågade jag inte?
Mm.
Utan att han hade då levt ett helt liv där han begränsade sig själv för att han var rädd för att misslyckas.
Mm.
Eller rädd för att det skulle bli fel. Eller vad ska någon säga? Eller allt det där. Det tycker jag är liksom att ha den drivkraften att sådär, inte vara till besvär. Eller att inte, sådär, vad ska de säga? Det är sorgligt.
Mm.
Det blir man berörd av. Och jag förstår att han då som liksom 17-18-åring kände väldigt starkt att så här, det är det enda jag vet säkert, att jag ska inte ångra att jag inte försökte.
Nej,
alltså det är
precis.
Ju en bra sån drivkraft, ett bra varför.
Jag hade ju en farfar.
Mm.
Han dog när jag var 25. Och han tyckte jag väldigt mycket om. Han jobbade på samma ställe, tror jag, från det att han var typ 18-19 tills att han gick i pension.
Mm.
Och jag minns när jag är ju utbildad påskasörska, det vet du va?
Nej, det visste
jag
inte.
Nej, men det känner jag att jag gärna vill nämna.
Postkassörska. Ja.
Underbart. Jag har det på papper. Och i alla fall då, när jag fick jobb på posten när jag var så här 22, så ringde min farfar och så sa han att det där är ett bra jobb, statligt verk, där stannar du resten av livet. Så jag tänker mycket på farfar och hans drivkraft, för att han var ju också, alltså både min mormor och morfar och farmor och farfar var ju engagerade i Pingstkyrkan.
Mm.
Och min farfar vet jag, har jag fått berättat för mig av min pappa, han gifte ju sig med min farmor, fast det var inte riktigt vad han ville. Han försökte bryta förlovningen, men då sa prästen att då får man bita ihop. Man bryter inga förlovningar här inte, och så bet väl min farfar ihop i typ 60 år. Och han dog då när jag var 25, och jag kom och hälsade på honom, då var jag... på genomresa, han bodde och dog i Skövde. När jag kommer in där på sjukhemmet, det var ju någon, det fanns väl så här ålderdomshem på den tiden.
Mm.
Så satt han i sängen och jag gav honom, matade honom med soppa och så där, och vi pratade lite grann, och så sa han till mig plötsligt, så sa han bara så här: Kristina, jag ångrar mitt liv.
Wow.
Ja, så dog han en vecka senare. Och jag tänker så mycket på det här när liksom jag har privilegiet att förstå att det är så viktigt att ta ett eget ansvar för vad som är min, om vi nu pratar drivkraft och så. Men vad var hans drivkraft? Hans drivkraft var ju att se till så att Gud aldrig blev missnöjd, och att farmor hade det bra, och att barnen växte upp, och att min pappa kunde spela igenom hela psalmboken felfritt på orgel, och du vet, alltså det var så här,
ja, eller helt.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Enkelt, hans drivkraft var att bita ihop.
Att bita ihop.
Ja.
Ja, och så kom han på det någonstans i slutet. Jag kan tycka det är jobbigt att prata om det ibland, för jag tycker att det är liksom ett helt liv.
Mm. Och då när man hör den här typen av ju sorgliga historier. Mm. För det blir ju ändå det. Mm. Att du förlovar dig, av vilken orsak vet vi inte. Inser att det här var inte rätt för dig. Mm. Går till prästen för att be om tillåtelse att bryta.
Ah.
Och prästen säger, bit ihop. Och det, alltså, gud, det är helt hemskt. Ja, och då gör man det i 60 år. Då känner jag, när jag hör såna historier, ja, så känner jag, jag hoppas ju att vi får en till chans.
Ja.
Alltså då hoppas man ju att vi får leva flera gånger, ja, att det är någon form av reinkarnation.
Ja.
Och så tänker vi att nästa gång, då jävlar, ska han få hångla med, ja, alla möjliga olika.
Farfar jobbar på, ja, jag ska inte ens säga vad han jobbar, men han har det jättekul.
Han har det jättekul, ja, och han hånglar med dem han vill.
Ja, 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 det tänker jag,
han
så
biter absolut inte, nej, ihop.
Nej, lilla farfar.
Ja.
Ja. Men jag menar, där är det ju också så att om jag tänker på, för det som var min drivkraft då, om vi säger då kyrkan och så, jag har inget agg mot det alls, det var bara inte någonting som jag kände, det var inte hållbart. Och det var ju också för att jag träffade en man som bara tog mig ifrån det här egentligen. Han var ju, han trodde inte på någonting. Och det var ju bra för mig, för att jag liksom kom därifrån. Men vet du vad min drivkraft liksom ledde till då?
Nej.
Det var ju att jag skulle fortsätta se till så att allting var bra.
Ja, men så när då jag var det ju han mig, som skulle vara lycklig.
Ja, mm. Så när jag gifte mig och vi fick barn, så kan jag ju se så här i efterhand. Att det var ju, jag var ju överallt bara så här, se till så det är rent och se till så att det är bra. Barnen är glada, lyckliga och nybytta och välkammade och alla grannar kommer in. Och alltså, du vet, det var, handlade aldrig om mig.
Nej.
Det handlade aldrig om mig. Och till slut så tappade jag ju bort mig helt.
Mm.
Och det är ju först de senaste, det är först de senaste 10 åren som jag har börjat hitta till mitt varför, mitt eget varför.
Mm. Mitt och valda varför.
Mitt valda, ja precis, mitt valda varför. Och det var ju först när jag liksom började känna efter och började liksom, och efter en krasch och sådär. Så att för min del så var det ju, jag tror att jag har levt mer och intensivt de senaste 10 åren än vad jag gjorde de tidigare.
Mm.
Ja, men nu blir väldigt många år.
Och då kan vi ju, så där tänker jag, om någon lyssnar som inte är lika gammal som du och jag är. För vi är ju liksom övre medelålders, två liksom klimakteriekärringar.
Mm. Ja, kärring gillar jag inte heller, fick jag inte heller säga när jag var liten.
Nej.
Klimakteriekvinnor.
Klimakteriekvinna. Han är en klimakterie.
Vi är mitt, ja, vi är, ja. Ja.
Men det kanske, det tänker jag att man vill förmedla känslan av på ett hoppfullt sätt.
Mm.
Att det är inte så att det är kört på något sätt att hitta sitt varför eller att hitta sin drivkraft och också sådär att lägga lite tid på och liksom, vad ska man säga, inte självransaka men kanske sådär titta på. Alltså om någon lyssnar nu som undrar så här, men vad är min drivkraft? Det kanske man undrar.
Mm,
så
mm.
Ett sätt att ta reda på det är att göra en övning. Och då går det till så att ta fram papper och penna och så skriver du ner 50 styckna värderingar som du har.
Okej, vänta lite nu. 50 värderingar. Ge ett exempel.
Värderingar så här. Ja, men allt ifrån så här, vad är rätt och riktigt och viktigt? Alltså värderingar handlar om rätt, riktigt och viktigt.
Mm, men ja. Då vill jag testa det.
Mm.
Så 50 värderingar då, så skulle det kunna vara för mig då att rättvisa.
Ja, absolut. Men det är så här, ärlighet. Kanske. Att det är viktigt att vara ärlig. Man pratar aldrig skit. Man tar ansvar för sitt.
Ja.
Man säger vad man tycker. Man finns för andra.
Alltså, det är våra värderingar.
Ja, men
eller
det är du.
Mina. Ja, okay.
Dina.
Ja.
Och det här kan ju vara då, alltså här är det viktigt att vi inte regisserar andra. För att
nej.
Om man lyssnar och så, om man hör den här liksom instruktionen och känner, fast det där är inte mina värderingar, då är det jätteviktigt att veta att det är inte vi som ska påverka här.
Nej.
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 Så att skriv ner 50 saker som är viktiga för dig.
Mm, jag ville testa för min egen del.
Mm.
Och då tänker jag så här, värderingar, så vad är någonting, alltså de sakerna som är viktiga för mig, det är mina värderingar. Så 50 sådana, ja, vad gör jag sen?
Sen dagen efter tar du fram det här pappret och så tvingar du dig själv att stryka hälften.
Aha.
Dagen efter det tar du fram pappret och så tvingar du dig själv att stryka hälften.
Nu är vi nere på 12 alltså.
Mm. Det ska vara 3 styckna kvar till slut.
Hey.
Ja. Och just att man kan ju då, någon som är så där lite snabb och slarvig tänker, jag kan skita i det där, jag börjar med att skriva tre viktiga värderingar. Men då får man inte samma känsla. För att just att skriva upp, om man sätter sig ner och tillåter sig att det här får ta lite tid och skriver upp så här, men vad är 50 mina 50 viktiga värderingar?
Mm.
Och efter det då stryka hälften.
Mm.
Det gör ju att man är tvungen att välja de som ska vara kvar.
Mm.
Och till slut då, de tre sista som är kvar.
Mm.
Det kan bli ganska kraftfullt för en del. Därför det som kan hända då det är att man ser att det här är mina tre viktigaste. Och så inser man kanske att, men jag lever ju inte så.
Nej.
Och det är ju en värdemätare för liksom någonting som man kan då ta ansvar för. Och påverka i den utsträckning det går.
Och då,
Vi mår ju inte bra av att göra saker som vi själva tycker är fel.
Nej.
Och det är ju det man kan se då på att jag blev nykter för 20 år sedan. Alltså i ett missbruk så som jag levde så gick jag ju emot allt det som egentligen var rätt, riktigt och viktigt för mig.
Mm.
Jag har ju gjort en massa saker som jag själv inte tyckte var okej. För att överleva så rättfärdigade jag det där och då. Men det är klart att det går inte att göra våld på sig själv på det sättet utan att det påverkar en känsla av egen värde.
Nej.
Och det behöver inte vara så dramatiskt som det var för mig. Men det är en bra start för att börja ta ansvar.
Mm.
Men just det här att se att okej, om jag tydligen nu har gjort en övning i 3 dagar som landar i mina 3 viktigaste värderingar. Att då fråga sig själv, kan jag göra någonting för att leva mer efter det som jag uppenbarligen tycker är viktigt på riktigt?
Ja, exakt. Mm. Jag kan tänka mig, jag sitter och tänker under tiden.
Mm.
Du menar
under tiden som jag pratar?
Som du pratar, ja, jag lyssnar. Men ja. Alltså, jag tänker liksom just det här med 50 värderingar.
Ja.
Vad jag hade skrivit ner när jag var, säg, 34.
Ja.
Och så hade jag behövt tratta ner dem då till 3 stycken. Så hade jag ju kommit på rätt ordentligt att det här är inte så jag lever.
Men tror du att du där och då hade varit så ärlig?
Ja, det är det som jag tycker att den här övningen, om man säger då, det är lite finess runt den eftersom du tvingas först, eller tvingas, men du ska skriva ner 50 först, ja. Det är ju rätt många.
Ja.
Då hade jag skrivit ner, lyckas på jobbet, bli framgångsrik, tjäna pengar, vara en god mamma, vara en fantastisk älskarinna, bjuda hem folk alltid och vara värd. Och allt det hade jag ju behövt stryka för att när jag dagen efter kommer och ska ta ner till 25, du måste ju, det är som du säger, du tvingas ju verkligen att minimera det till 3 saker. Det är rätt lite.
Mm.
Och då undrar man ju liksom om tjäna pengar kommer där på plats nummer 1.
Men det kanske den hade gjort för dig när du var 34.
Det är möjligt.
Ja.
Men nej, jag tror inte det. För det som du sa här bara för en liten stund sedan, du sa att du gjorde saker som du kände var inte riktigt ärligt mot dig själv, men du gjorde det ändå.
Mm.
Och där tror jag att jag hade hamnat. Jag tror att det hade blivit ett uppvaknande som inte hade blivit så jättehärligt.
Nej.
Och jag tror ju också att om jag inte kommer till ro med mina värderingar och min drivkraft så får det någon form av utslag rent fysiskt. Alltså att jag blir stressad, jag kanske blir ledsen eller deprimerad
absolut.
Du vet.
Ja.
Så att jag tror att det hänger ihop.
Absolut. Och vad som också är häftigt med den här övningen, det är att det kan bli precis tvärtom. Det kan bli,
hur menar du då?
Ja, men då kan det bli sådär att de här 3 värderingarna som är kvar, att man känner så här, nej men det är precis så jag väljer att leva mitt liv.
Ah.
Och då blir ju det en bekräftelse.
Då är det, så att jag tänker,
ja, och det är rätt häftigt att man kan så här, nu när jag skrev min senaste bok så handlade det ju mycket om drivkrafter och varför. Så då letade jag reda på att jag skrev en sån här liten, så här vill jag leva mitt liv för 10 år sedan i en annan bok.
Mm.
Och så när jag hittade det och så kunde jag läsa. Och nu kommer jag inte ihåg ordagrant exakt vad det var, men det handlade om liksom det som var mitt varför. Och så kände jag att så här, det stämmer.
Nej.
Ja, det enda som inte stämde riktigt, om jag hade skrivit om det, det var att jag hade nog varit tydligare med det här med fysisk träning. Alltså i takt med att jag blir äldre och känner att min kropp kräver att jag tar hand om den på ett annat sätt. För liksom 10 år sedan så var jag mer ja, tänkte inte på det på samma sätt. Det var, jag var mer odödlig. Nu börjar man tänka på pensionsspar och allt det där. Och det som var då jätteviktigt, det var att äta så mycket chokladtårta som jag bara klarade av. Det har jag också fått sluta med. Men annars, allt som var liksom egentligen viktigt, som hade om relationer och med mina, vad jag väljer och så. Allt det kunde jag känna så här, men jag gör det. Det betyder inte att mitt liv är perfekt på något sätt. Livet suger regelbundet och det är orättvist och massa saker. Men just det här som, ja, men det jag kan påverka. Där känner jag att jag faktiskt tar det ansvaret som jag vill ta.
Och det där med ansvar, jag älskar det ordet i de här, när vi pratar om det här. För att det är både en makt och en frihet.
Ja.
Eller hur? För jag menar, ansvar kan ju jag förut så associerade jag det lite grann till att gud vad jobbigt, ska ta ansvar för det också, ta ansvar för allting liksom. Men det blir så häftigt när man får göra det själv. Och det blir ju också... Vad jag tänker med drivkraft när jag har liksom pratat om, eller när jag har försökt att förstå och liksom verkligen satt mig in i det, det är också det att allting blir mycket lättare. Det blir lättare för att när jag har kommit till sans med vad min drivkraft är och vad mina värderingar är, så är det är nästan plättlätt att fatta beslut. För att jag vet att, alltså, det grundar sig på det. Jag behöver inte reflektera, ska jag det? Nej, men det ligger där, så jag vet att Nej, jag fattar det här beslutet nu och det är för att jag drivs av de här sakerna. Sen kan det vara i kombination med att jag måste välja bort någonting så, men det känns tryggt. Det känns tryggt.
Och det där är coolt, just där du säger när vi tar beslut. När jag då, jag hade ju börjat coacha ideellt hemma i köket och jag föreläste och jag märkte att jag gick ner i tid på mitt jobb i företaget där jag jobbar som liksom personalansvarig. Och jag kände att det är dags för mig att starta eget. Det var läskigt, men det var det enda rätta. Och då var det ett företag med ledarutvecklare som ville att jag skulle jobba med dem. Jag tyckte inte att deras metod var tillräckligt bra. Jag hade ju utvecklat en egen som jag ju då tyckte var briljant.
Ja.
Men jag kände ju att så här, jag behöver dem. Så jag tänkte att jag är med dem i 2 år och jobbar med deras metoder som jag inte tycker håller helt och hållet. För att liksom få erfarenhet nog och göra allt sådär. Och det var nästan så att vi hade signat. Och så sitter jag med en väninna som vi båda har som heter Yvonne. Henne kan vi nämna. Kommer jag kanske komma tillbaka till henne. Hon får bli liksom Yvonne. Ja, hon är viktig för oss. Och då tittar hon på mig och jag förklarar för henne att nu ska jag jobba på det här stället i 2 år tills jag då ska starta mitt absolut eget med de metoder jag har utvecklat. Och då tittar hon på mig och så säger hon så här. Det låter ju som att du tar ett beslut baserat på rädsla istället för tro och tillit. Lite som du brukar säga till mig. Och man bara, håll käften! Men det där är ju också viktigt.
Hon har förmågan att sätta fingret på så här ömma punkter.
Och det är det där som är för... Jag vet, nu pratar jag för oss båda, men för dig och mig så är ju det viktigaste i vänskap. Det är att det är lojalitet, man vet att den aldrig skulle säga vad var det vi sa, men att den heller inte jamsar med. Nej. Utan att man får den där feta speglingen som man behöver ibland.
Och alltid för det med kärlek.
Ja, alltid, men det var så. Jag visste ju innerst inne, men jag hade ju lurat mig själv att det var ett klokt beslut, men det var ju inte det jag ville. Drivkraften var inte lust, utan drivkraften var rädsla att misslyckas.
Och det är väl en, alltså det måste ju vara en av de absolut, höll jag på att säga, bästa inom situationstecken, starkaste drivkrafterna som man kan ha, är rädsla för att misslyckas. För det måste ju vara så starkt, det är ju ingen som vill misslyckas och det är ingen som vill vara rädd.
Ja, fast det blir destruktivt.
Jag menar det, ja, men det är liksom
alltså, det är jättevanligt att vi har rädsla att misslyckas som drivkraft. Och vad jag vill uppmuntra, det är ju att man vänder den så att man istället har lust att lyckas.
Ja.
Som drivkraft. Att man ser att det är ambition. Men jag möter ju människor som har nått otroliga framgångar och ändå inte kan uppskatta dem. Och det är för att snart kommer de komma på att jag bara borde få prya här. Alltså rädslan att bli avslöjad och upptäckt och att någon annan är bättre är så stor. Det blir lite sorgligt.
Det är visst jättesorgligt, men jag tror att det är... Jag kan ju komma ihåg när jag var... Då, under den här uppväxten. Jag kommer ihåg, jag satt en gång hemma hos mormor och morfar och virkade. Jag tyckte det var kul att virka. Varför vet jag inte, men jag var väl 13, 14 kanske. 12, 13, 14. Och det var en söndag. Och mormor kommer in i vardagsrummet där jag sitter. Och hon bara tar sig för munnen och så bara... Och jag är 12. Vad gör du, Kristina? Ja, jag virkar. På en söndag.
Oj.
Ja. Och det var liksom, då var det så att, och det här ska inte jag lägga, jag ska faktiskt inte lägga all skuld på någon eller några, för att jag känner liksom, samtidigt så var det också något så att jag kunde förhålla mig till, vill jag ändå säga där, för det var inte, alla i 12-årsåldern höll ju inte på
men gud vad krånglar du,
ja,
vad backar till, hallå,
vadå?
Varför sa du så där nu? Alltså om du sitter och virkar och den i ditt liv som ändå har makten kommer in och säger med Kristina, det är väl ändå ganska stort.
Jo, men det var ju ändå 12-åringar i min, så i kyrkan som inte alls gjorde så här. Det var ju, de gick ut och rökte och de liksom, jag var ju rädd. Jag drev, det var det jag kom fram till, att min drivkraft var rädsla.
Helt
och rädsla var för att någon skulle bli arg på mig, att Jesus skulle komma tillbaka och en dag så var jag bara lämnad och så var alla borta och så vidare. Så.
Mm.
Så att det är liksom, det är inte så att alla blir som jag, om man
det är ingen
säger.
Som har trott det. Jag tänker nu att du försöker täcka upp för att det sitter någon som är kristen som känner så är det inte.
Nej.
Och det vet vi. Det finns ju fantastiskt mycket människor som har en tro som inte är byggd på rädsla, skuld och skam. Men när du växte upp
så
matades du med det.
Ja, precis.
Och
så
det
kan man säga.
Måste vi kunna prata om utan att täcka upp åt alla håll.
Ja, jag vill bara inte att man liksom ska få en felaktig uppfattning så. Men,
Och en del av det här som du präglades av när du växte upp, det här att alla ska ha det bra.
Mm.
Det är ju en av förmånerna vi har som är vän med dig. Alltså, det är ju väldigt lyxigt och härligt. Alltså, bara
du tänker
då,
på att jag tar med bullar till kontoret ibland.
Bullar till kontoret. Jag tänker på att på midsommar i år. Så var det ju så att vi hade varit utomlands och kom hem då, flög hem på midsommaraftonsmorgon för att bara åka ut med resväskan till landet, och då har du tagit hand om hela huset, du har förberett hela midsommarfirandet och vi bara kunde liksom komma in till vårt eget hus som aldrig har varit i mer ombonat och varmt skick.
Och kylen har aldrig varit så full. Ni hade väl mat i 3 månader efter det?
Ja, och det här är ju fantastiskt. och det är ju lyxigt. Men det som är skönt är att jag vet att du gjorde det för att du ville.
Ja.
Och inte för att du var rädd för.
Nej, för att ni... Exakt, precis. Ja. Jag gjorde det för att jag ville. Jag ville göra bra, så jag tycker det är roligt när folk blir glada. Mm. Men jag gjorde det inte för att jag var rädd för att ni skulle bli missnöjda.
Nej.
Eller så här bara, aha, har du inte handlat?
Eller, du var nu pratar jag om dig, men jag tänker också, för det känner jag mig trygg i. Du är ju heller inte rädd att du inte ska vara tillräcklig.
Nej.
Det hade ju varit så att om du hade legat i soffan och druckit en halv flaska vin och liksom av någon orsak liksom inte ens knappt öppnat dörren och inte fyllt på kylen så hade ju det varit helt okej.
Okay. Mm.
Men jag hade ju nog velat att du skickat sms så jag hade kunnat fått handla på vägen.
Ja, exakt. Så att du inte hade suttit och bara ätit fröknäcke.
Ja, på midsommar. Det hade dugit
det också. Det hade gått det också. Men 50 grejer.
Ja. Tillbaka
50
till det.
Värderingar.
50 stycken.
Jag ska faktiskt göra den övningen. Jag vill testa mig själv. Det ska jag faktiskt göra.
Riktigt viktigt för mig.
Rätt viktigt.
Nej, och riktigt. Alltså, värderingar. Vilka är mina grunder?
Ja, men det är bra ord. Rätt, och sen, viktigt och riktigt.
Ja, och sen också att fråga sig själv. Vad är mitt varför?
Mm.
Mm. Eller... När hittade jag mitt varför? Mm. För många är det ju någonting som händer som starkt påverkar oss.
Mm.
Man kan ha varit utomlands och kanske träffat människor som lever på ett helt annat sätt än vad man själv har upplevt. Man har sett saker som man förut inte riktigt har fått förståelse för.
Förlorat någon.
Förlorat
stått
någon.
Med mycket sorg.
Ja, upplevt olika typer av händelser.
Mm.
Och man får ju ändra sig också.
Ja, den där listan kan man ju revidera.
Ja, absolut.
Mm. Jag ska testa den. Det ska jag verkligen göra.
Mm.
Ska vi avsluta det här första avsnittet?
Jag tror att vi ska avsluta
vi runda
det här.
Av.
Vi rundar
Hur
av.
Hur gör man när man rundar av ett första avsnitt?
Jag tror framför allt att när vi nu väljer att göra det så säger vi väl Tack snälla för att ni har lyssnat.
Ja,
och
verkligen.
Vi hörs snart igen.
Väldigt snart.
Hej då.
Hej.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.